Jag har idag ett budskap på mitt hjärta angående kärlek och respekt. Som är två aspekter som jag vill titta på idag utifrån skriften. I relation till äktenskap. Du kanske tänker att ja, men det här gäller inte mig och jag är inte gift eller jag... det är inte relevant, men jag tror att de här principerna som vi kommer att titta på gäller inte bara för äktenskap utan det gäller i alla relationer. Vi kommer att kunna lära oss mer om hur vi ska kunna relatera till olika människor och speciellt också till människor utav det motsatta könet. Så jag tror att alla kommer få någonting utifrån det här med Guds hjälp. Men låt oss be först om Guds vägledning i det att vi tittar på de här frågorna. Kära himmelske far, jag vill tacka dig för att du har samlat oss här idag. Att vi får tillbe dig på din sabbatsdag. Och far, jag vädjar till dig som en tiggare som verkligen behöver bröd. Du ser att... jag verkligen inte är en auktoritet i något av de här frågorna, men du är det, Herre. Och vi vill höra din röst idag. Vi vill att du ska tala till oss. Vi ber att du ska beröra våra hjärtan, att vi ska kunna få någonting utifrån ditt ord idag. Som ger oss näring, som kan hjälpa oss i vår vandring med dig, som kan göra oss mer lika dem som du önskar att vi ska vara. Jag vill lämna så den här stunden nu i dina händer och tacka dig för att du vill vara här med din ande och dina änglar. I Jesu namn jag ber. Amen. I texten som lästes här så stod det då att njut av livet med en hustru som du älskar alla dina dagar i ditt förgängliga liv. Det handlar nog också om att njuta åt båda hållen. Men Bibeln befaller oss att njuta utav livet med den som vi älskar. Och det tror jag är någonting som vi alla hoppas på och önskar få kunna göra. Även om det kanske inte är ett äktenskap så är det i alla fall någon vi älskar att vi kan njuta med den, i den relationen. Att vi ska kunna ha en bra relation tillsammans. Men om vi tittar på frågan om äktenskap så är min välgrundade gissning att de flesta känner... att det här är lättare sagt än gjort. Många gånger. Statistiken visar oss trots allt att 5 av 10 äktenskap slutar i skilsmässa. Och sorgligt nog är inte kristna heller befriade ifrån denna statistik. Och utav dem som inte spricker så säger profetians ande oss att det finns inte ett utav 100 äktenskap som resulterar i lycka. Som får Guds välsignelse och placerar parterna i en situation där de bättre kan ära honom. Det är ganska deprimerande när man tittar på det, eller hur? Det låter inte som att den här befallningen om att njuta utav livet med någon man älskar är speciellt enkelt alla gånger. Och många gånger kan man frestas att tro när man hör om det här att ja, men kanske äktenskapet är dåligt påfund. Kanske är det inte meningen att det ska vara så. Men faktum är att jag tror inte att det är Guds vilja att någon ska behöva ha det på det sättet. Det är inte tänkt att äktenskapet ska uthärdas utan att det ska åtnjutas. Kärlekens planta är tänkt att kunna växa. Många tänker att jag kan inte uthärda det här så jag måste göra slut och försöka hitta någon bättre att njuta livet med. Men Gud har sagt att vad han har fogat samman det får människan inte skilja åt. Jag skulle vilja säga att det finns ett tredje alternativ istället. Det finns en hemlighet som Gud har uppenbarat i sitt ord. En sanning som kan förvandla ditt äktenskap eller någon annans äktenskap som du känner. Jag vet att det här kanske är att lova mycket, men det är inte jag som lovar det. Utan det är en nyckel som vi hittar i skriften. Och den hittar vi i Efesebrevet kapitel 5 och vers 33. Den här nyckeln till att kunna njuta utav äktenskapet. Innan vi tittar på den så vill jag bara att vi ska titta på en annan text i första Korinterna 7 och 3. Där står det en aspekt om det här. Att mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne. Och på samma sätt hustrun sin man. Okej, så ser ni här att det finns olika skyldigheter, eller hur? Eller det finns olika åtaganden. Mannen har en skyldighet gentemot hustrun, eller hur? Och hustrun har en skyldighet gentemot mannen. Stämmer det? Från skriften? Och jag skulle vilja hävda att de här åtagandena, de här skyldigheterna, de är inte helt identiska. Vi vet att män och kvinnor, som jag sa i den här barnberättelsen, de är inte samma. Man kan inte alltid generalisera allting väldigt allt för mycket. Men det finns ändå väldigt tydliga skillnader. Om vi tänker kromosomerna så har du olika kromosomer. Det som gör oss till män är att vi har en Y-kromosom. Medan kvinnorna har inte en Y-kromosom. Så helt enkelt, det finns en skillnad här. Och män och kvinnor fungerar olika. De tänker olika. De behöver olika saker också för att bli lyckliga. Så det finns ett ömsesidiga skyldigheter. Det är inte bara en som har skyldigheter. Det är inte bara kvinnan som har skyldigheter till mannen. Det är inte bara mannen som har skyldigheter till kvinnan. Men båda två har skyldigheter till varandra för att kunna hitta ett lyckligt äktenskap. Men vad är det då för slags skyldigheter? Ja, låt oss titta på Efesebrevet kapitel 5 och vers 33. Där hittar vi egentligen nyckeln. Efesebrevet kapitel 5 och vers 33. Det står så här: men vad det angår ska var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man. Det låter ju bra kanske, men är det här verkligen nyckeln? Man kan prata om mycket av de här sakerna, men jag skulle vilja säga att det här är en av de absolut mest koncisa och viktigaste sammanfattningarna av dessa olika åtaganden mellan män och kvinnor i en lycklig relation. Ellen White skriver i Adventist Home sida 114: hustrun ska respektera sin man och mannen ska älska och omhulda sin hustru. Så vi har den här ömsesidiga åtagandet. Hustrun ska respektera sin man, mannen älska och omhulda sin hustru. Nu kan vi undra, gäller inte det att ska inte männen respektera sina fruar och fruarna älska sina män? Ja, och visst är det så att de ska göra det. Men sanningen är den att Bibeln befaller oss ofta de sakerna som är svårast för oss att göra. Och jag skulle vilja hävda att det är svårare för en man att älska sin hustru som sig själv än att bara respektera henne. Och jag tror att det är svårare för en kvinna att respektera sin man än vad det är för en kvinna att älska honom. Du kanske vill säga emot mig, då kan vi prata efteråt. Men jag vill hävda detta. Och jag tror att det finns i det mänskliga psyket de här olika aspekterna. Det finns också inne i kvinnans hjärta en djup längtan av att vilja bli älskad. Och speciellt utav sin man. Och när det här behovet möts, då kommer så mycket annat att fungera så bra. Men när kvinnan inte känner sig älskad, då kommer i princip allt att gå fel. Motsatsen är ju också, är faktiskt också så. Mannen har behov visst för kärlek, men jag skulle vilja säga att han har större behov för respekt. Om du tittar på mäns kulturer, på arbetet, arbetskollegor, klasskamrater och så vidare. Det som killar eller män oftast jobbar med, det är för att vinna andras respekt. De bryr sig kanske inte så mycket om deras arbetskollegor älskar dem. Men om de respekterar dem, det är någonting som är otroligt viktigt för en man. Och det här är en ingrediens för ett lyckligt äktenskap som jag tror saknas väldigt mycket i vår kultur. Man pratar väldigt sällan om den aspekten. Och jag tror tyvärr att det leder till att man tappar en mycket viktig ingrediens som är tänkt att göra äktenskapet lyckligare. Det finns djupt in i det manliga psyket en stark rädsla för att bli föraktad av sin hustru, sin fru. I Esters bok kan man läsa om det, hur männen är så rädda att kvinnorna ska se ner på dem. Men när mannen upptäcker att det finns någon som respekterar honom, så leder det honom till att vilja tjäna. Jag kan säga att oftast är det så när två personer dejtar varandra, att då finns de här ingredienserna väldigt tydligt. Man ser att mannen, mannen, han visar otrolig omtänksamhet och tillgivenhet till kvinnan. Och hon tycker att det här är otroligt, det här är fantastiskt. Medan kvinnan å andra sidan, hon visar den respekten till den här mannen. Som gör att han faktiskt faller för henne. Han är villig att offra sig, han är villig att, om det så skulle behövas, dö för sin familj. Villig att kämpa för henne och leva upp till den där tappre hjälten som hon anser att han är. Respekt föder kärlek. När man pratar om det här så är det många som är rädda för det här. De tänker att, ja, men vad kommer hända? Om man respekterar någon så kanske de kommer förtrycka en, eller de kommer våldföra sig på en eller kontrollera en. Men och visst, det finns psykopater och sådana personer. Men generellt sett, om det finns en kärlek där, så kommer det att föda kärlek snarare än någonting annat. Nu låt mig ställa en fråga till er kvinnor. Ska mannen älska sin fru endast när han känner för det? Ska mannen älska sin fru endast när hon förtjänar det? Skulle ni säga? Jag ser ni skaka på huvudet. Om er man kom och sa till mig, ja, vet du, du måste förtjäna min kärlek till dig. Du måste jobba massa åt mig och göra de här sakerna. Då ska jag älska dig. Skulle ni vara kvar i en sån relation? Skulle ni tycka om att det var... Nej. För att det ska kunna vara en lycklig relation, så måste det vara en villkorslös kärlek till hustrun. Och faktum är att om mannen visar kärlek mot sin fru, så kommer det att föda en respekt också i hennes hjärta för mannen, eller hur? Nu en annan fråga dock, som kanske inte är lika populär. Ska hustrun respektera sin man endast när han förtjänar det? Nej. Nej, säger den andra. Hänger ni med? Den här går åt båda hållen, eller hur? Ibland så tänker vi, ja, men det är självklart, mannen måste ju älska sin hustru villkorslöst, oavsett vad hon gör. Och det är sant, det håller jag helt med om. Men ibland så tar vi inte det åt andra hållet. Vi säger att mannen måste förtjäna sin respekt. Han måste göra massa bra saker ur de här bitarna för att han ska kunna bli accepterad och respekterad av sin fru. Och därmed så känner han många gånger att han når inte upp dit. Och han tappar modet. Och vet ni vad som händer när han inte känner sig respekterad? Nu ska vi se vad som händer här. Det här är en cykel som Emerson Eggerich lyfter fram. Mycket bra bok, Love and Respect, som han pratar om just de här sakerna. Utan respekt så reagerar han utan kärlek. Och utan kärlek så reagerar hon utan respekt. Och det här är den här negativa spiralen som många äktenskap faktiskt hamnar i. Mannen känner att jag får ingen respekt i det här, den här familjen, och därför så beter han sig kärlekslöst emot sin fru. Och hur reagerar hon då? Ja, hon respekterar honom ännu mindre på grund av det. Och sen så leder det bara neråt och neråt. Men om vi istället kan bryta den här cykeln, så kan det leda till någonting positivt. Om han är villig att älska henne oavsett om hon är respektlös eller om hon reagerar på ett skadligt sätt, så kan det faktiskt motivera henne till att ha mer respekt. Och om hon beslutar sig för att jag vill respektera min man även när han inte förtjänar det och är inte kärleksfull mot mig, så kan det vara någonting som också motiverar hennes eller hans kärlek. Om ni inte tror mig, så låt oss titta på en text i Petrusbrevet. Första Petrusbrevet kapitel 3 och vers 1-2. Första Petrusbrevet kapitel 3 vers 1-2. Det står så här. Första Petrus kapitel 3 vers 1-2. På samma sätt ska ni hustrur underordna er era män. Underordna handlar om respektera i grund och botten. Ni ska underordna er era män så att även de män som inte vill tro på ordet kan vinnas utan ord genom sina hustrurs liv, när de ser hur gudfruktigt och rent ni lever. Så Petrus skriver här att hustrurna skulle inte bara respektera de goda männen, eller hur? Inte bara de som lyder ordet, de som faktiskt älskar och visar den kärlek som de borde. Utan här står det att de även skulle göra det för de som inte lyder ordet. Så att de kan vinnas. Så ser ni återigen, den här positiva cykeln fungerar båda hållen. En kvinna är inte nödvändigtvis fast i att hon måste alltid befinna sig i den här negativa cykeln. Hon kan bryta det också. Om han är ovillig att bryta den här cykeln. Så båda två har kraft att kunna göra någonting åt detta. Det var en kvinna som hade en man som inte var troende. Hon hade blivit kristen efter att de hade gift sig. Och mannen tyckte inte om det här. Han sa till den här kvinnan att din Gud är ju... du älskar honom istället för mig, och han hela tiden kritiserade henne för alla de här sakerna som hon ville göra. Men den här kvinnan lät sig inte slås ner utav det här. Visst, det var jättejobbigt. Men istället så beslutade hon sig för att hon skulle visa den här mannen respekt som en människa. Trots att han betedde sig så illa och elakt mot henne. Och efter ett tag så kände mannen att det här är någonting som inte stämmer. Jag fattar inte varför hon gör på det här sättet. Och han konfronterade henne och sa att detta är... Eller han sa att varför är du så snäll och vänlig mot mig? Varför respekterar du mig? Trots att att jag beter mig så illa mot dig. Och hon svarade istället då, något som är ganska otroligt. Hon sa att du vet att jag har himmelriket att se fram emot. Men det har inte du. Så det här är allt det himmelrike som du har. Det är här på jorden. Och jag vill försöka göra det så lyckligt som möjligt för dig. Och vet ni, när den här mannen hörde det här så smälte hans hjärta. Han omvände sig. Han grät. Han blev kristen som ett resultat utav detta. Och jag skulle vilja ge dig en utmaning som kvinna. Att se vad som händer om du försöker dig på detta. Se vad som händer om din man inte kommer att behandla dig mycket bättre också. Som ett resultat utav det. Du kan inte kontrollera eller förändra din man eller din hustru. Men du kan göra det lättare för dem att visa kärlek eller respekt. Du kan älska henne. Som man kan du älska henne även om hon inte visar dig respekt. Eftersom Jesus älskar dig trots att du inte visar honom respekt, eller hur? Alla gånger. Och du som kvinna kan respektera din man även om han inte visar dig kärlek eftersom Jesus älskar dig. Även om du inte alltid visar honom respekt eller kärlek. Så hur ska man då kunna göra det här? Jag vill lyfta fram, och det kan man prata väldigt länge om, hur man ska göra det mer detaljrikt. Men jag vill bara lyfta fram tre poänger här. Som jag tror är ovärderliga. För det första, hur kan han visa kärlek? Någonting som verkligen är A och O är tillgivenhet. Tillgivenhet. Tillgivenhet är... Ja, vad är det för någonting? Kan man ställa sig frågan. Vi kan titta, vi kan slå upp en av de här texterna. Första Mosebok kapitel 26 och vers 8. Första Mosebok 26 och vers 8. Här står det om ett par som hade en ganska bra relation. I alla fall till att börja med. Och det var Isak och Rebecka. Och lägg märke till vad Isak gör här. Får jag ny? Ja. Tack så mycket, hör ni mig? Så småningom. Okej. Första Mosebok 26, vers 8, så står det så här. Men när han hade varit där en längre tid hände det sig att filisternas kung Abimelech tittade ut genom fönstret och han fick se Isak kela med sin hustru Rebecka. Intressant. Han hade gjort ett misstag här. Han hade ljugit för kungen och sagt att hon var hans syster. Men sen så ser systern, han kommer på dem att ni håller ju på, ni kelar ju med varandra. Den här kelningen, det handlar inte om sexuell kelande. Utan snarare en ömhet, en närhet, en mildhet, ett uppmärksammande. Som mannen, som Isak i det här fallet, gav till Rebecka. Det är inte en sexuell ömhet på något sätt. Det är ungefär, du kan, och ibland har män svårt att se skillnaden på de här sakerna. Men det är en väldigt tydlig skillnad. Du kan tänka dig, det är samma tillgivenhet. Eller tillgivenhet handlar om samma sak som du skulle känna till ett barn. Eller till ett djur. Förstår ni? Någon som du tycker är söt och fin och den här ömheten, den här vänligheten som inte har någon som helst med det sexuella att göra. Den tillgivenheten är ett behov som kvinnor verkligen behöver. Det var en man som, eller det här handlar om ord också. Ord som de säger. Att säga att du älskar henne. Det var en man som, eller en fru som sa till sin man som ville ha en skilsmässa och tyckte att du älskar ju inte mig. Du har inte sagt att du älskar mig en enda gång på dessa 20 år som jag har varit gifta. Och mannen svarade att, ja men min kära, jag sa att jag älskade dig när vi gifte oss. Och jag kommer berätta för dig om jag ångrar mig. Och först när jag hörde det så tänkte jag, men vilket bra svar. Men så insåg jag, nej, det är inte alls ett bra svar. För det betyder att han har inte visat tillgivenhet till sin fru under dessa 20 års tid. Och han hoppas att hon ska tycka om honom. Att hon ska kunna ha respekt för honom. Nej. Tillgivenhet är avgörande. Du visade det när du dejtade henne. Eller hur? Du visade uppmärksamhet. Du kände till massa sådana här saker. Sluta inte med det. Visa uppskattning. Berätta för henne hur vacker hon är. Det står i Ordspråksboken 31. Vers 28-29. Om mannen till en god hustru. Ordspråksboken 31, vers 28 och 29, så står det så här. Hennes barn står upp och lovordar henne, och hennes man berömmer henne. Många kvinnor har gjort storverk, men du överträffar dem alla. Berömmer du din kvinna offentligt, när du pratar med andra? Berömmer du din kvinna till henne och till andra människor? Eller pratar du illa om henne? Det här är någonting som Bibeln lyfter fram. Om vi nu är i Ordspråksboken 31:11, låt oss titta på nästa aspekt här. Ärlighet och öppenhet. 31:11 säger så här. Hennes mans hjärta litar på henne och han saknar ingenting. Hennes mans hjärta litar på henne. Det finns en öppenhet här. Det är inte någon som man håller massa hemligheter för. Utan du är öppen med din relation. Jag och Hulda, vi har gjort en sak som, ja, för att kunna dela våra planer. Vi delar vår kalender. Så jag delar min kalender med alla de saker som jag gör. Och hon vet precis vad jag är. Det är någonting som kan förmedla kärlek. Det visar att jag bryr mig. Jag vill att hon ska veta vad jag är. Kommunikation är förstås A och O i det här. Och det här är någonting som män är väldigt svårt för. Det är att öppna upp sig och kunna prata om hur de känner. Ibland vet de inte ens själva hur de känner. Men här är det en viktig del, en öppenhet, en ärlighet, en öppenhet. Att du kan lita på din fru, du kan berätta vad du vill för henne. Och det sägs att kvinnor, de talar i genomsnitt 20 000 ord per dag, medan män talar i genomsnitt 7 000 ord per dag. Och därför kan det vara en utmaning till dig som man att försöka att öppna upp för din fru, för hon har mycket att prata om. Men om du inte är villig att öppna upp för henne, så kommer hon inte kunna prata med dig om de sakerna, och hennes hjärta kommer inte att fästas vid dig. Var ärlig, var rak och öppen. Och jag vet att det krävs frimodighet. Stäng inte ner, bli inte en stenmur som Nabal var. Han som var så ond att ingen kunde prata med honom. Den tredje saken är förståelse. Det här är något av det viktigaste. Första Petrus brevet kapitel 3 och vers 7. Första Petrus brevet kapitel 3 och vers 7. Så står det så här. På samma sätt ska ni män leva förståndigt med era hustrur. Som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd. Så att inget står i vägen för era böner. Att leva förståndigt med sin hustru Vad det handlar om, det är egentligen att leva med förstånd. Leva i samförstånd. Att förstå din hustru. Och du säger, men det är omöjligt, Jonathan. Ingen kan förstå kvinnor. Jo, det kan du. Enligt Bibeln så kan du det. Det är en uppmaning att vi ska leva i samförstånd med vår hustru. Och vad måste man göra då? Ja, man måste lyssna, eller hur? Man måste lyssna. Och det här är något av det kanske svåraste. Så häng med nu. Män har en tendens av att hantera problem på ett helt annat sätt än vad kvinnor har. Kvinnor, för att lösa en konflikt så måste man prata igenom det och se att saker och ting, att få förståelse. Hon behöver förstå att du förstår hur hon känner. Mannen, när män har en konflikt, vad de brukar göra är att de helt enkelt säger bara de släpper det. De bara, vi ignorerar det. Och sen är de borta, de är i sina grottor ett tag och sen kommer de ut och sen är allt frid och fröjd igen. Men det är inte så det fungerar. Utan man måste visa en förståelse för att kunna lyssna när man är i andra relationer. Legitimera hennes känslor. Säg inte emot hennes upplevelser. Och kom inte med lösningar. Och du kanske säger, men vadå, det, hon har ett problem så jag måste komma med en lösning. Nej, det måste du inte. Det är inte det hon behöver. Hon kan ta reda på vilken lösning som är rätt. Det är inte ditt uppgift. Hon kanske kommer att fråga dig någon gång och då kan du säga det. Men när hon kommer och berättar, jag känner så här och den här personen gjorde det så där mot mig på jobbet och jag mår så dåligt. Och då kommer vi, ja men vad du måste göra är så där. Nej. Det enda du ska göra där är att du lyssnar på henne. Du försöker att förstå hur hon upplever. Du säger, det måste ha känts jobbigt. Ja men hur gick det då? Förstår ni? Visa förståelse. Och det är det enda du behöver göra. Och efter det så kommer saker och ting att fungera jättebra. Så kanske hon har lösningen till och med. Ja, men jag vet att jag ska inte ta åt mig så mycket av det där. Och så är allt frid och fröjd. Men om du inte ger den, om du försöker gå in och försöker lösa de här konflikterna med din egen vishet, så kommer du att köra på grund. Och det här är en uppmaning som är så pass viktig att det står, visa dem att vi ska göra det här och visa dem aktning som medarvingar till livets nåd så att inget står i vägen för era böner. Vet du, om du inte visar förståelse för din fru så kommer Gud inte höra dina böner. Det är vad texten säger. Det är någonting som kommer stå i vägen för att dina böner ska höras. Så det här är oerhört viktigt. Hänger du med? Gud är emfatisk angående detta. Så det här är tre sätt. Och det är inte en uttömmande lista på något sätt. Men det här är tre sätt som du som man kan visa kärlek till din hustru. Låt oss titta på den andra aspekten. Hur kan du visa honom respekt? Låt oss titta i verserna innan här. 1 Petrus kapitel 3, vers 5-6. Står så smyckade sig också för de heliga kvinnorna som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män, så som Sara lydde Abraham och kallade honom Herre. Hennes barn har ni blivit när ni gör det som är gott och inte låter er skrämmas. Nu, det här är ju väldigt, väldigt opopulärt att prata om. Men jag tror att det finns en god orsak till att det är opopulärt. Det är för att det har missförståtts och missbrukats så mycket genom historien. Men om vi förstår det i relation till de andra aspekterna i Bibeln, så kan vi se att det här faktiskt är en källa till lycka och inte en källa till misär och förtryck. Relationen mellan man och kvinna kan jämföras med relationen mellan en kung och en drottning. Inte mellan en kung och en slav. Hänger ni med? Utan det är mellan en kung och en drottning. Båda är värdiga, båda är jämlika i den rollen, men de har olika uppgifter i familjen. Att se upp till honom, hon kallade honom för herre. Nu tror jag inte att det är herre i den bemärkelsen Gud, för att vi ska underordna oss Gud. Han är den enda som vi kan underordna oss fullständigt. Och vi måste lyda Gud mer än människor. Men det finns en form av respekt här, en form av beundran som jag tror att många utav er kvinnor innan ni gifte er i alla fall kände verkligen för er man. Ni tyckte att allt som han säger så smarta saker. Ja, han har kloka grejer att säga. Och den där känslan var det som faktiskt gjorde att han ville gifta sig med det. Han såg att det här är någon som inte föraktar mig. Det här är någon som tycker om mig. Det här är någon som verkligen tycker att jag är någon. Jag är en person som är värd den här respekten. Du kan säga, men det är omöjligt att se upp till honom. Jag vet mycket bättre nu. Men saken är, du kan också välja att göra det lydna för Guds ord. Och jag skulle vilja ge en utmaning till att försöka tänka på någonting som du respekterar eller beundrar hos din man. Och skriv ner det. Och berätta det för honom. Jag vill ge en utmaning, om du inte tror att det här funkar, men prova det i alla fall en gång. Skriv ner någonting som du uppskattar, någonting som du beundrar hos din man. Och sen berätta det för honom. Och se vad som kommer att hända. Det finns vittnesbörd efter vittnesbörd efter vittnesbörd på personer som har, på äktenskap som har helt förvandlats på grund utav en sådan handling. Han kommer att ändras inför dina ögon. Och du kanske säger, men jag kan inte tänka på en enda sak som jag respekterar med honom. Ja, men tänk, ansträng dig. Någonting kan du hitta i alla fall. Det tror jag. Du kan respektera honom som en människa. Första Petrus så läste vi också här om att om underordnande eller lyda, alltså låta honom leda. Underordnande är inte slaveri. Jag vet att det har missbrukats som sagt genom historien många gånger. Inom islam så ser vi också mycket av det. Och förtryck är verkligen inte Guds plan. En människa, eller det är inte tillbörligt att låta mannen bli kvinnans samvete eller personlighet. Det är inte vad det handlar om. Det är inte Guds plan på något sätt. Du är en egen individ, du har ditt eget samvete. Du ska följa din relation till Gud. Men i ett äktenskap så behöver man, så måste det finnas någon som leder i familjen. Man måste kunna ge efter och kompromissa med vissa saker. Och vi läste här om Abraham och Sara. Och det är ganska intressant. Abraham var herren i hushållet. Och Sara, det stod att i texten att hon lydde honom. Men om vi tittar på Abrahams sätt att leda så var inte det diktatorskap, eller hur? Det var inte att han fick sin vilja igenom alla gånger. Faktum är, om du tittar i första Mosebok 21:12 så står det att Gud sa till honom: var inte illa till mods för pojkens och slavinnans skull, gör som Sara säger. Ty det är Isaks ättling som ska föra ditt namn vidare. Ja, jag trodde det var Abraham som var mannen i hushållet som var den som ledde. Men faktum är att ibland handlar ledarskap om att följa den andra partens råd. Hänger ni med? Ledarskap är inte att man får sin vilja igenom hela tiden, utan det handlar om att man själv är så pass ödmjuk att man kan lyssna till råd. Man rådslår med den andra och man vill tjäna dem för familjens bästa. Och många kvinnor är väldigt ovilliga att låta mannen vara ledaren i den bemärkelsen. För att sanningen är att många kvinnor tror att de är ofelbara i sitt omdöme. Pratar jag ärligt. Eftersom de har intuition, eller hur? Och den här intuitionen gör att de känner att, men jag vet precis vad som ska göras. Och många litar blint på sin intuition. Och mannen har kanske inte lika mycket intuition. Han har andra saker dock. Han har insikt. Han kan... Och vi vet att ibland så det är inte alltid som frun har rätt. Till exempel i Jobs fall, när frun gav Jobb rådet att förbanna Gud och dö, eller hur? Det var inte ett bra råd där. Så det är inte alltid som kvinnan har rätt råd, även om hon är väldigt säker ofta på sin sak. Så uppskatta hans insikt. Uppskatta att ja, jag kan faktiskt ta emot råd. Min intuition är inte ofelbar. Jag vill ge honom mitt förtroende. Låt honom göra misstag och lära sig från dem. För om han älskar dig så har du egentligen inget att förlora på att låta honom leda, eller hur? Om han älskar dig så har du inget att förlora på det. Han behöver underordna sig Guds vilja. Men om du vill visa honom respekt så ge honom i alla fall en chans att kunna ta sin roll i familjen. Den sista. Ja, här står det testimonies 1. Mannen är huvudet i familjen. Det här är skrivet av en kvinna för övrigt. Båda bör underordna sig. Men Guds ord lämnar företräde åt mannens omdöme. Det betyder inte att han alltid får sin vilja igenom. Båda bör underordna sig. Men det här skriver hon då. Och det kommer inte att ta bort något från hustruns värdighet att ge efter för honom som hon har valt att vara hennes vägledare, rådgivare och beskyddare. Och den sista saken är umgänge. Det handlar inte bara om sexuellt umgänge, även om det är viktigt. Djävulen han försöker göra allt han kan för att få två personer som inte är gifta att ha sex, men sen efteråt så försöker han få dem att göra allt han kan för att de inte ska ha det. Men det är inte bara en sexpartner som det handlar om, utan det handlar om en vän. En vän. Höga visan 5 och 16, där kallar frun sin man för min älskade och min vän. Och det är den relationen han verkligen behöver ha. Han önskar ha en vän som han kan dela livet med. En som kan delta i hans intresse. Så om du vill visa honom respekt så kan du visa intresse i vad han gör. Hans arbete. Fråga honom, även om du inte förstår vad han pratar om eller är inte intresserad det minsta. Fråga om det och se hur han skiner upp. Hur han kommer börja berätta om bilarna eller vad det nu är han håller på med. Det kommer betyda oerhört mycket. Och ert förhållande kommer verkligen att växa. Så äktenskapet består av ömsesidiga åtaganden. Och frågan är, vem ska börja i den här cykeln? Vem är det som ska börja och bryta? Ifall man nu befinner sig i en negativ bana. Svaret på det är den som är mest andligt mogen av er. Den som är mest andligt mogen ska börja att bryta den här negativa trenden. Du kan göra en skillnad för ditt äktenskap också. Om du har ett jättebra äktenskap, prisa Gud för det. Fortsätt med det. Men det här är också någonting som kan hjälpa till att nå ännu högre höjder. Målet är inte att den ene ska få fördelar, utan syftet är att båda parter ska vara så lyckliga som de kan bli på den här jorden. Och jag undrar idag om det finns någon man här inne som är villig att säga till Gud att jag önskar att bli en mer kärleksfull man till min fru eller till min blivande fru eller till andra personer runt omkring mig. Finns det någon man här som är villig att säga jag vill faktiskt vara det? Vill du räcka upp din hand i så fall just nu? Amen. 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 Och sen vill jag också ställa frågan till någon hustru här idag. Finns det någon hustru som är villig att säga till Gud att jag önskar att bli en mer respektfull hustru och följa de här sakerna? För jag tror att Gud älskar mig och han vill mitt bästa. Finns det någon här? Gud välsigne er. Himmelske far, jag vill tacka dig för dessa personer som har räckt upp sin hand. Jag vill också räcka upp min hand, för jag vet att jag många gånger har brustit i min kärlek till Hulda. Och jag ber att du verkligen ska ge oss ge alla människor som har lyft sin hand här en ny start i sina liv. Kanske har de redan troliga äktenskap och jag vill prisa dig för det. Men Herre, låt oss kunna nå de höjder som du har avsett. Så att vi verkligen kan säga så som det står här i predikan. Att njuta
utav livet tillsammans med den som vi älskar. Och jag vet att det är din vilja och jag vet att allt är möjligt. Jag ber för varje person som har lyft sin hand här. I Jesu Kristi namn. Amen.